Det här är politikens frågepodd.
Idag om vilka råd Göran Persson och Stefan Löfven kan tänkas ge Magdalena Andersson.
Det är en viktig fråga och den skulle jag vilja tänka igenom, för det svaret jag ger kommer jag få leva med.
Jag har fått en fråga. Hej politiken. Jag heter Freddy och är en relativt ny lyssnare. Bara född i cirka 1,5 år. Hur som helst Freddy, du är välkommen. Det var jag Henrik som sa det. Extremt nöjd med podden hittills, studerar statsvetenskap för tillfället och ni täcker många bra perspektiv. Nu till min fråga. Att socialdemokratiska partiledare håller kontakt med sina företrädare är välkänt. Och man kan dra därmed slutsatsen att Magdalena troligen har både Stefan och Göran, svårt att se Håkan och Mona här, i hennes senast uppringda sådana små hartecken. Vad tror ni de har för ställningstagande till hennes kommande regeringsdilemma? Finns det tips och råd de kan ge eller stundar vi/dem inför en form av moment 22? Ska vi börja med moment 22? Klassisk litteratur som betyder att man är fast i något.
Behöver vi förklara det?
Nej, jag bara tänker
för de som lyssnar på den här podden.
Jag inser att jag inte är exakt på vad moment 22 är. Jag bara uppfattar som att man sitter, om man vänder sig till höger så står det en lapp så här: vänd huvudet till vänster, och sen så vänder man huvudet till vänster och då står det en lapp: vänd huvudet till höger. Mm. Det kan också vara...
Det var som när GPs politikpodd, deras underbara politikrapporter Alexandra sa att, ni vet, efter att vi hade varit upprörda när Simona Månsson inte kunde grundlagarna, så hade de pratat om det i sin podd, och så sa de, den här podden får man lyssna på även om man inte kan grundlagarna. De försökte liksom lägga sig till med en lite mer folklig approach. Den här podden får man inte lyssna på om man inte vet vad moment 22 är, säger jag. Där går gränsen.
Absolut.
Okej.
Vilken tur att det inte blir ett kunskapsquiz här. Okej, jag vill veta, vad tänker vi att de säger?
Nej, men det här är ju ett gammalt favoritämne för mig. Jag vet inte faktiskt inte hur mycket kontakt Magdalena Andersson har med Stefan Löfven och Göran Persson. Jag vet inte hur mycket hon lyssnar på dem överhuvudtaget faktiskt. Och hur mycket hon tycker att hon vet bättre själv. Men om man tittar på hur de gjorde under sin statsministertid, så kan man ju se en del saker. Göran Persson hade ju under sin första mandatperiod, alltså efter valet 98 och även väl innan dess, han tillträdde ju 96 va?
Ja, 1996 så efterträdde ju Göran Persson Ingvar Carlsson.
Mm. Han hade ju i alla fall tidigt samarbete med Centerpartiet. Han gjorde ju upp med Centerpartiet om ett antal olika sakområden.
Men var inte det här lite arvet utav Ingvar Carlssons ställningstaganden som vi pratade om egentligen? Om vi hoppar tillbaks, han lever ju fortfarande.
Jo, men efter 98 så gjorde ju Persson upp igen.
Ja.
Och det blev ju mycket tjafs med LO, och det blev ju vänsterfalangen blev upprörd. Och man har ju, det har sedan rapporterats att han vid VU... på VU-mötena vid den här tiden, de där protokollen släpps ju sen, att han då ska ha pratat om att vi kan inte hamna i knät på Vänsterpartiet, och det är väldigt viktigt att liksom begränsa Gudrun Schymans inflytande.
Och inför valet 98 lät ju det som en väldigt rimlig analys, eftersom Vänsterpartiet gick framåt jättemycket och liksom fick sina bästa resultat, och de fortfarande inte har slagit genom att ta liksom, det här är ett parti inte längre för kommunister utan för missnöjda sossar.
Och, men Persson var väldigt skeptisk till att Vänsterpartiet skulle ha inflytande. Dessutom så fanns det ju såklart en strategisk tanke med att bryta upp borgerligheten. Sen så var det ju miljöpartiåren. Om Miljöpartiet har ju Göran Persson sagt väldigt mycket.
Han går ju från vänskaplighet till ovänskaplighet, så att säga. Det är ju, alltså jag menar, Centerpartisamarbetet finns ju skildrat i många böcker. Mm. Och där är det ju alltid mysigt.
Mm.
Alltså förutom i Maud Olofssons bok.
Där han alltså, är, till exempel, trycker han i magen.
Till exempel så gjorde ju journalisten Arvid Lagercrantz en tidig bok som heter Över blockgränsen. Som är så att säga intervjuer med båda sidor. Och sen finns ju Per-Ola Erikssons egna beskrivningar. Alltså han var ju ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet, Pekka kallad. Och de handlar ju primärt om frukostarna som Pekka, GP och vad hette han? LRF-basen. Dockered tror jag han hette. åt på morgnarna på någon...
På Sagerska?
Nej, jag tror på äldre faktiskt. Mm. Alltså, de är bra på matbönderna.
Jo, men man kände ju att det fanns ju en kulturell samhörighet.
Ja, de kallade sig ju 100-klubben tror jag.
Just
eller
det.
Någonting. Alltså, de kallade sig... Det handlade om deras gemensamma... Eller ja, vikt och hur mycket de vägde tillsammans.
Mm. Med Miljöpartiet så var det ju liksom inte riktigt så. Jag hittade något gammalt citat hämtat från intervjuerna med Erik Fichtelius som han gjorde. Det som också blev dokumentären Ordförande Persson.
Just det.
Men det finns ju också en stor intervjusamling.
Kan vi stanna där och bara säga, uppmana Sveriges Television att på något vis motivera public service och se till att tillgängliggöra
verkligen
det här materialet.
Det
på ett rimligt sätt.
Det är komplicerat alltid när man ska ta tag på dem. Nu hittade jag ett gammalt citat på Svenska Dagbladets gamla ledarblogg där Per Gudmundsson hade citerat ur de här ur DVD:erna som har alla intervjuerna.
Så det är ja, jag har DVD:erna men jag menar...
Men ingen DVD-spelare.
Nej, vem fan har det?
Men då säger Göran Persson att riksdagsgruppen förhåller sig mycket sval till Miljöpartiet. De tycker att de uppträder stöddigt, egoistiskt och provokativt. Bland våra väljare är det säkert 50-50. Skulle man satsa på att sälja in det hårt eller satsa på att argumentera för det hårt så tror jag att vi kan få stöd från väljarna. Men i riksdagsgruppen så säger han typ att 8 av 10 skulle välja Centerpartiet och 6 av 10 skulle hellre gärna se samarbete med Folkpartiet. Miljöpartiet, ja.
Det är ju spännande det där för att jag menar sen sett ifrån dagens perspektiv så är ju liksom närheten mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet enorm och Miljöpartiet har ju snarare fungerat som någon slags sidoorganisation till partiet successivt efter den här tiden. Men då är man synnerligen osugen.
Det var ju också ett ganska annorlunda parti. Jag ska bara spela upp det här klassiska för er. Bara för nostalgins skull.
För vår del är det meningslöst att fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger om oss.
Klassiskt. Alltså det här är väl, jag vet inte exakt när det här är, men jag tror att det är efter valet 2002.
Mm.
När Miljöpartiet ju mitten förhandlar med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en mittenregering.
Och det, precis, då är det ju så här peak någonstans att Miljöpartiet uppfattas mitten hög eller liksom någonting som man verkligen måste ha koll på om man är en socialdemokratisk maktspelare och han gillar väl inte att hårt har satts mot hårt här.
Nej, alltså det här är ju den gamla Peter Eriksson-strategin. Peter Eriksson ville ju väldigt starkt ha ministerposter, komma till makten på riktigt. Och han insåg ju att det enda sättet att göra det är liksom att buffla ut Göran Persson, att hålla på och då göra upp höger ut och hålla på med olika typer av utpressning. Det är inte så att de kommer bli insläppta självmant. 2004 sa faktiskt Göran Persson att Miljöpartiet kanske kunde sitta i regering efter nästa val. Mm. Och det blev också väldigt upprört internt. Alltså Miljöpartiet var ju, förutom att liksom Socialdemokraterna tyckte att de hade konstig syn på försvaret och ja, men i ett antal då utrikespolitiska frågor så var det ju också arbetsrätten och liksom hela medborgarlön och sånt som de menade hotade fackens inflytande. De hade ju väldigt svårt med... Det var ja, svårt mellan LO och Miljöpartiet.
Det är ju inte som nu när Freudian slip, när Miljöpartiet har liksom den ekonomiska politiken som är längst ut till vänster. De är ju det nya vänsterpartiet. Mm. Och vänsterpartiet vet jag inte riktigt vad det är, men det går bättre för vänsterpartiet än för Miljöpartiet fortfarande.
Lite olika mätningar.
Det är obegripliga saker.
Men, nej men absolut, och de höll ju på med så här grön skatteväxling, de trodde ju på en hel del sänkta skatter.
Ja, i grunden trodde de ju på marknaden. Ja, men det kanske... Alltså i efterhand så borde det ju varit underlättande för en regeringsbildning kan man tycka med Socialdemokraterna på 90-talet. Alltså jag menar, de föredrog ju då ett betydligt mer marknadsinriktat parti som Centerpartiet.
Jo, men Miljöpartiet var ju också vid den här tiden, alltså det är ju också känt om när Peter Eriksson skällde ut partiet efter någon kongress för att de hade stått barfota och sjungit
ja,
i talarstolen.
Alltså,
vi måste sluta se ut som tomtar om vi vill kunna få inflytande på riktigt.
Och Centerpartiets förflyttning till liksom att vara det nyliberala partiet hade ju inte riktigt, alltså det kommer väl med mod 2002.
Ja, absolut.
Så att det är liksom fortfarande är mycket spår utav folkrörelse och en gång kohandel tillsammans, så att det liksom, det fanns någonting tryggt med Centerpartiet i uppfattning kanske.
Mm. Om man tittar på Löfven då istället, så gjorde ju han förhöll sig annorlunda till Miljöpartiet, som ju också hade gjort då en väldigt stor förändringsresa för att kunna sitta i regering. Så inför valet 2014 så sa ju han att Miljöpartiet är en naturlig samarbetspartner för oss. Däremot höll han ju Vänsterpartiet ute. Minns ni det? Att Jonas Sjöstedt var på möte med Löfven efter valet 2014 och han kom ut så himla ledsen, och de berättade att de hade fått lite Ramlösa, men sitta i regeringen fick de ju inte göra. Och då skulle de gå i opposition mot regeringen genom att trycka gult. Men alltså släppa fram den, men var lite emot den. Och man insåg ju där att Sjöstedt liksom mer och mer tog inspiration från Miljöpartiets sätt att hantera Socialdemokraterna. Men det tog liksom ganska lång tid för Vänsterpartiet att komma hela vägen dit. Först skulle de ju gå igenom valet 18 med den här förnedringsklausulen i januariavtalet, och sen insåg de att vi kan ju också fälla den här regeringen. Och genom då kanske det blir lite annorlunda.
Rycka undan dörrmattan. Då har vi blandat jättemånga liknelser.
Du vill ha en till.
Att vi är en dörrmatta, ja, som de rycker undan sig själva undan. Och då faller, ja, du förstår.
Den var krånglig i mitt huvud, men jag fattar vad du menar. Alltså, Göran Persson dock, han blev tillfrågad. Göran Persson, denna smidiga man, blev tillfrågad vad han tyckte om Stefan Löfvens regering 2015 i SVT. Och då sa han att den är alldeles för stor, den är felaktigt organiserad och den innehåller för många miljöpartister.
Hade han verkligen fel i detta, Göran Persson?
Tänk, om man undrar vilket råd han ger Magdalena Andersson, så tror jag att det är: gör upp med Centerpartiet, håll både miljöpartisterna och vänsterpartisterna utanför. Mm.
Jag har bara stickspårsgrejer i den här podden, känner jag. Men jag menar tillväxten av antalet ministrar i Sveriges regering de senaste 30 åren är ju absurd.
Göran Perssons regering bestod av 20 och 22 ministrar, regeringar. Löfvens första innehöll 24, jag vet inte hur det var sen.
Ja, nu är det väl 26?
Jag vet inte hur många de är.
Nej, de är för många för att man ens ska kunna räkna dem.
De är jättemånga på Socialdepartementet.
Hur många som helst.
Ja, det är det enda jag vet. Men det finns ju en annan partiledare som jag tror att Magdalena Andersson också sneglar en del på i den här valrörelsen, och det är ju Mona Sahlin.
Men som
valet 2010.
Men Freddy tror ju inte att Mona Sahlin är med på liksom senaste uppringda listan. Så
nej, men jag tror inte man behöver ringa Mona för att fråga hur det var valet 2010 när de satt och skulle förhandla en valplattform tillsammans som tog all deras energi.
För då var vi ju liksom i att Socialdemokraterna, det var väl liksom Mona Sahlins, att så här, vi måste inse att vi är inte ensamma herre på täppan. Miljöpartiet är en rimlig partner. Miljöpartiet, vi ska vara tillsammans. Det här har hänt i andra europeiska länder. Nu vandrar vi gemensamt framåt här. Och sen så är det LO som säger, då måste också Vänsterpartiet vara med. Vi kan inte sitta med de här fältbiologerna, miljömupparna. Mm. Högermänniskorna som bohemerna eller vad de nu är för någonting.
Kanske liksom Göran Persson, apropå då kritiken mot Löfven om att han hade en för stor regering med för många miljöpartister som dessutom var felaktigt organiserad. Alltså man har ju förstått även att han ibland kommer med lite oombedda råd. Att jag hörde en historia om när han hade varit på partikansliet och hälsat på och typ så här dissat dagens ledning för att, ja, eller Magdalena Andersson då, för att hon ett höll på för mycket med typ sociala medier och hade någon fotograf och det var bara skit, och sen hade hon för många talskrivare, och så skulle jultalet handla om politik. Det tyckte han inte alls var rätt. Jultalet borde handla om evangeliet. Så att lite liksom osäker på hur hans råd tas emot.
Förlåt upprepning, men har inte Göran Persson rätt även här?
Han känns inte så samtida alltid, kanske.
Nej, det ligger något i det.
Det behöver inte vara fel.
Nej, det är lite det jag far efter.
Om man är Tobbe
Nilsson. Alltså, är samtiden verkligen så fantastisk?
Ja, men jag tror ändå att...
Många verkar bo i den.
Många tycker att kanske det är bra att typ finnas på sociala medier där många väljare finns. De som inte läser tidningen.
Får jag säga en sak? Ja. Vet ni hur många de var i Per Albins första regering?
10.
Exakt. 10 och sen 3 konsulter. Vet ni hur många de var i hans andra regering? Där, som ju faktiskt var en koalitionsregering då.
7.
Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och vet ni hur många ministrar koalitionspartiet fick? 3.
Det tycker du är lagom.
Det är så mycket enklare. Är det inte det?
Men vem ska vara jämställdhetsminister då? Ja, någon det, måste ju ha det.
Ja, men hur kan man till exempel som Kristdemokraterna, hur många procent hade de i förra valet?
5,3 tror jag.
5,3. Hur kan man få 6 ministerposter på det i det här landet?
Mm.
Det är saker jag tänker att Magdalena Andersson bör fundera på om det nu ska bli någon slags koalitionsregering.
Mm. Och det sägs ju att Ulf Kristersson ville ha en mindre regering men inte lyckades med det för att de ställde så höga krav.
Nej, det är ju inte så jävla enkelt att hålla emot. Det ska man ju förstå. Men jag menar, det tror jag också är något som både Göran Persson och kanske även Stefan Löfven rådger Andersson.
Micke Damberg har väl varit ute och sagt att ett av de självklara sakerna han tycker man kan spara in på, det är alla de här statliga tjänstemännen som har tillkommit. Kanske där finns det också någonting också, några statsråd. Mm. Så det skulle ju kunna vara en del utav vi tar
ansvar.
Eller
det här med att väldigt många statsråd har typ en stabschef, ett stort gäng pressisar.
Vet du vad? Man är minister, man behöver en brevskrivare som sen ska bli partiledare. Det behövs inte mer. Herregud.
Ja, ja. Okej. Vad...
Vi har ju då fått en fråga. Mm. Och hans fråga är vilka tips och råd de ger Magdalena Andersson nu inför valet.
Om mitt är det. Jag tror att de ger tipset håll ner regeringen och framförallt
ha bara ett parti.
Ministerposterna till de andra eventuella partierna.
Mm.
Ja, men inte det första. Så här, kämpa allt du kan för att vara ensam. Och sen så är det liksom, gör jättemycket för att det ska bli någonting åt höger. Och sen när det misslyckas, då är det liksom, då får man älska den man får.
Och så kanske ge de andra olika symbolposter som de kan vifta med, men där de inte har någon reell makt.
Mm.
Ja, det är ju då, går ju i så att säga motsatt riktning från att hålla ner antalet poster. Det är därför det blir så jävla många.
Vet du vad de har nu? Nu har de ju återinfört ordenssystemet. Så där kan du göra jättemycket. Du behöver inte göra alla till landshövdingar eller ministrar längre, utan du kan ära den som äras bör tillsammans med HKH, majestätet. Jag vet inte,
alltså att hon ska ge Nooshi en orden. Vad menar du?
Ja, men hon skulle bli jätteperplex och bara så här... Här Nordstjärnan, eller vad det ens är. Finns den ens? Polstjärnan. En Polestar. Du får en Polestar här från Volvo. Och tillsammans en vacker medalj. Och hon bara, okej. Och sen bara, det är inte ministerposter.
Nej. Om du har en fråga till den här podden så går det bra att skicka den till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.